Vilken härlig start vi hade på vår gudstjänst. Att få lyssna till bibelord om Guds omsorg. Att få sjunga min Jesus lever. Och sen förstärka det med att säga att jag aldrig har ångrat att jag har trott på Jesus. Att jag gav mitt liv till honom. Och därefter få sjunga en sång om nåden. Och sedan få höra hur kan vi få fler att upptäcka Jesus. Hur kan vi få fler att lära känna honom? En underbar start. Nu hoppas vi att det blir välsignat och bra också i fortsättningen när vi ska dela något med varandra. 10:e söndagen efter trefaldighet idag och temat enligt kyrkåret är nådens gåvor. När Jakob började sin predikan förra söndagen så sa han, det är hemskt att förbereda en predikan. Och det sa han med tanke på att vi skulle ha lite medlidande med honom som nu skulle predika. Så uttryckte han det. Jag kan väl också få säga något om hur det är att ha en predikan. Hur den kan börja, jag ska inte fördjupa mig så mycket i det. Men jag tittade lite grann på det med nådens gåvor. Jag visste jag skulle predika den 9 augusti. Och jag tittade på temat eftersom vi brukar följa kyrkårets tema. Och jag fick liksom ingen frid, jag fick ingen tanke på detta. Sen var jag förra söndagen på Gullbrannagården, lyssnade till Liselott J. Andersson som hade en bibelstudium om Elia som gick in i en grotta och hade ett bibelstudium omkring detta. Och sedan kom jag hem och var med på grillkvällen hemma hos Mats och Agneta Böckman. Och där satt vi i bibelsamtalet. Och i bibelsamtalet så började vi prata om Elia på berget Karmel. Och så sa vi till varandra vad viktigt det är att vi också i våra gudstjänster observerar och uppmärksammar gamla testamentet. Och personer därifrån och händelser därifrån. Och sedan tänkte jag då att jag kanske ska säga något om profeten Elia. Och så läste jag i min dagliga bibelläsning i torsdags. Och läste från Jakobs brev. Och mitt i det som han undervisar så börjar han helt plötsligt prata om Elia. Och jag tänkte att det är nog meningen att vi ska säga något om Elia. Så det blir inte nådens gåvor utan det blir lite om profeten Elia. Och då börjar vi från början. För berättelsen om Elia börjar i första kungabokens 17 kapitel. Och där ska vi läsa några bibelverser. Nu har flera av oss suttit ganska länge i vår gudstjänst. Och detta är inte en evangelietext. Men jag skulle ändå uppmana oss och uppmuntra oss att stå upp. Så lyssnar vi till texten ifrån första kungabokens 17 kapitel. Och jag läser ifrån Bibel 2000 den här gången. Elia, en man från Tisbe i Gilead, sade till Ahab. Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning. Herrens ord kom till Elia. Bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken. Och jag har befallt korparna att förse dig med mat. Elia gjorde som Herren hade sagt. Han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och kväll. Och han drack ur bäcken. Tack Jesus för ditt eget ord. Tack att du får läsa det, tro det som det är skrivet i Jesu namn. Elia. Han dyker upp ganska oväntat i Bibeln. Detta vi läste nu, det är det första vi läser om Elia när Bibeln berättar om honom. Han kom alltså från Tisbe i Gilead som var ett område öster om Jordanfloden. Idag så är det många orter där omkring som slåss om att få vara den ort där Elia växte upp och där han föddes. Ingen vet riktigt var den orten är. Men den är Tisbe. Men han kom därifrån, berättar Bibeln. Elia kom ju i tillfällen när det var ganska tufft. Det var många kungar som hade framträtt i Israel. Och den ena efter den andra försökte överträffa varandra i att vara ogudaktiga. Att inte följa Gud som det var tänkt, utan levde på ett annat sätt. Elia blev lurad av Isabel att börja tillbeda Baal. Och det blev många Baals profeter som trädde fram. Och Herrens profeter började man förfölja mer och mer. Och en av dessa Herrens profeter var alltså Elia. Elia betyder ju Herren är Gud. Och vi möter också Elia i Nya testamentet. Jag citerade just om Jakobs brev, men vi möter honom också vid andra tillfällen. Exempelvis på förklaringsberget. När Jesus är där uppe på berget och han blir förvandlad inför lärjungarnas ögon. Petrus och Jakob och Johannes som är med där uppe på berget. Han blir förvandlad inför deras ögon och helt plötsligt får han se två personer. De får se Mose och Elia. Mose står ju för lagen och Elia kanske då är profeternas profet. Man fick se honom, hur de kände igen honom och hur de visste att det var Mose och Elia. Det låter vi vara. Vi vet inte riktigt hur vi kan komma fram till det. Men på något vis så framträdde de där. Och Elia var en utav dem som framträdde där på berget. Hur trädde Elia in i historien då? Jo, det var ju det vi läste alldeles nyss. Det är det första vi vet om Elia när han trädde fram inför kung Ahab. Herrens profeter dödades. Elia riskerade sitt liv när han trädde fram inför Ahab. Men han trädde fram inför honom och så säger han: så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dagg eller regn. Livsfarligt att gå fram med sånt budskap till kung Ahab. Och tro att det på något vis skulle kunna finnas en sanning i det. Och det blir ju inte bättre utav att Elia lägger till annat än på min befallning. Precis som att han skulle kunna styra detta. Ja, han trodde ju det. Han hade upplevt det. Och det är där vi möter honom först i historien, denne Elia. Annars är det ju så att första Korinthierbrevet talar om, och det är dagens episteltext om nådens gåvor. I första Korinthierbrevet står det bland annat så här att hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Och vi vet, när vi som brukar läsa Bibeln och har lite kunskap om det, att vi vet att anden i Gamla testamentet trädde fram hos vissa människor. Men i Nya testamentet tid så kan alla utav oss få uppleva att vi får del av anden och kan bli till nytta. Men redan i Gamla testamentet så var anden i verksam, men i enskilda människor och i synnerhet i Elia. Berättelsen om Elia är ju en dramatisk berättelse, minst sagt. Så dramatisk så att Jakob, det där ordet jag läste i min dagliga bibelläsning i torsdags, fick säga att Elia var en människa med samma natur som vi. Berättelsen om Elia är så dramatisk, men Jakob ville förstärka att han var som en av oss. Han var med samma natur som vi är. Men han upplevde Herrens hjälp och Herrens kraft och Herrens ande till att göra märkliga saker, dramatiska saker. En av de sakerna hände ju då på berget Karmel. Och jag tänkte så här idag att nu har vi inte skatten, utan vi kan väl ha lite söndagsskola tillsammans. Jag tror att vi kan, många av oss, berättelsen om Elia på berget Karmel. Och ska vi bara repetera några minuter. Vad fick han vara med om? Vad var det som hände där på Karmel? Och då kan vi säga så här att det hade ju inte regnat nu. För det var ju det Elia sa till Ahab. Att det kommer inte regna nu på ett tag. Han berättade inte hur länge. Men när vi möter texten så vet vi hur länge var det som det inte hade regnat. Hur många år blev det? Är någon som kommer ihåg det? Ja, lite väl tilltaget, Edvard. 3,5 år. Och det är faktiskt Jakob som berättar det. Det står inget om det i Gamla testamentet hur lång tid det var. Det står någon gång att efter 2 år, men då är det lite händelser innan dess. Men Jakob berättar för oss att det inte regnat på 3,5 år. Och så kom då de här Baalsprofeterna, för nu hade ju då efter 3,5 år så dök ju Elia upp igen hos Ahab. Ahab hade letat efter honom överallt, men inte hittat honom. Men helt plötsligt dök Elia upp igen och så säger att nu ska vi avgöra vem som är Gud. Vem Gud är. Och då samlades Baalsprofeterna på berget Karmel. Hur många var de? 450 personer. 450 Baalsprofeter samlades för att be till Baal. För att be till sin Gud. Och de inte bara bad, utan de skrek. De ristade sig. De uttryckte allt sätt att du måste svara oss och visa att det är du som är Gud. Och man försökte överträffa varandra. Extatiska, fanatiska Baalsprofeter som var i bön. Och Elia hetsar dem ännu mer. Skrik lite högre, sa han. Han kanske sover. Han kanske har något annat att göra. Ni får väcka uppmärksamhet. Ta i lite mer. Och han hetsar dem och de satsade ännu mer. De där 450 Baalsprofeterna. Men, och de fick ju börja då, eftersom de var flest. Börja be till sin Gud. Men det står i texten att från deras gudar kom inget svar. Inget ljud. Inget tecken. Det var dödstyst. Ingen reaktion. Hur de än bad, hur de än betedde sig, så var det ingen reaktion ifrån Baal som de bad till. Elia trädde då fram. Och till skillnad mot de här 450 så står han där ensam. Med en stark och stabil tro på den Gud som han trodde på. Så träder han fram ensam. Och så gör han något. Han bygger ett altare. Utav stenar. Hur många stenar var det, Edvard? Nej. Hur många stenar var det? 12 stenar, precis. Som ett tecken på Israels 12 stammar. Det där altaret som var Guds eget altare. En symbol på detta. Han bygger ett altare. Och så gräver han ett dike runt altaret. Och så fyller han det med, märkligt, det var torka. Det hade inte regnat på 3,5 år. Vatten var ju något heligt. Det skulle man vara rädd om. Det skulle man vara försiktig med. Men Elia bad att häll på vatten. Överallt sammans. Offret, stenarna. Fyll diket med vatten. Hämta mer vatten. Hämta mer, fyll på mer. Omöjligt att detta skulle kunna börja brinna. Men sen ber Elia till sin Gud. Och då står det, då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet. Vilken dramatik. Vilket under Elia ensam fick stå och utföra i kontakt med den Gud som han trodde på. Efter detta så berättas det att Elia säger att nu hör jag regnet komma. Det fanns inget tecken på att det skulle bli något regn. Himlen var fortfarande klarblå. Det fanns ingenting tecken på att det var regn. Men Elia sa till Ahab, nu hör jag regnet komma. Nu började det snart att regna. Och ingen förstod någonting. Men så trädde han upp på berget och så står det med Elia. Att han gick upp på toppen av Karmel och kröp ihop med marken. På marken med ansiktet mellan knäna. Sedan sa han till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Tjänaren gick upp och spejade. Det syns ingenting. Han hade bett. När han bad tidigare så föll elden på en gång. Nu bad han igen, men inget hände. Hur blev det nu då? Det skulle bli regn, men inget hände. Böneställningen var ju lite annorlunda. Det var jag hört lite grann från Erik Andersson i Köpenhamn när han berättade om hur den är böneställningen. Att det är som en fosterställning. Man liksom kan föda fram någonting. Huvudet mellan knäna. Vi går inte in på detaljerna där omkring. Men ett särskilt sätt att bedja. Och han bad, men ingenting hände. Men Elia fortsätter att be. Han gav inte upp. Och tjänaren fick springa upp och titta ut mot havet. Hur många gånger då? 7 gånger, precis. 7 gånger fick han springa upp och titta. 7 gånger fick Elia upprepa sin bön. Fick han be på nytt igen för att Gud skulle svara på hans bön. Och när han springer upp den 7:e gången så säger han: nu ser jag ett moln, inte större än en hand, stiga upp ur havet. Jag har ganska stora händer, men det är ändå ganska litet. Ett litet moln. Men nu säger Elia: nu börjar det regna. Och han säger till Ahab: skynda dig ner nu så du inte blir fast här uppe på berget. För nu kommer det börja regna. Och så kommer regnet. Så faller regnet. Och sen fortsätter berättelsen i 1 Kungabokens 19:e kapitel. Och där berättas det då att innan, efter det här, så sprang Elia i kraft av detta adrenalinet i kroppen, så sprang han framför Ahab ända till Israel. Och där fick han ett enskilt hot emot sig från drottning Isabel. Och då står det med Elia. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han gick en dagsled ut i öknen och efter vandringen satt han sig under en ginsbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, Herre. Kanske det är lättare för dig och mig att känna igen oss i Elia nu. Han var en människa med samma natur som vi. Men det är inte den här berättelsen som är själva huvuddelen i predikan. Utan jag vill vända tillbaka till det som hände innan de här dramatiska sakerna som Elia fick vara med om. Hur började alltsammans? Jo, vi läste ju om det i texten. Att Herren sa till Elia: bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om Jordan. Och Elia lydde. Det var inte för att han var feg, för det var han inte. Det var inte för att han var någon reträtt ifrån alltsammans. Nej, men Herren hade uppmanat honom att bryta upp och ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om Jordan. Elia vid bäcken Kerit lär oss något viktigt. Den lär oss, det var som att det var en skola, en slags utbildning för Elia, det han nu skulle vara med om. Han skulle lära sig det här svåra. Att leva ur Guds hand. Att inte veta hur dagarna ska bli, utan lära sig att varje dag få leva ur Guds hand. Att ta emot en anvisning i taget om Gud. Vi vill ju gärna veta allt sammans på en gång. Men skolan är att vi ska ta emot en anvisning i taget. Gud har lovat att leda oss steg för steg. Han visar inte hela vägen. Han berättar inte allt vad det ska innebära. Men han vill vara med oss och leda oss. Att lära sig det andliga livets grundrytm. Vi kommer ju aldrig få veta vad morgondagen kommer att innebära. Vi får planera för den. Vi får tänka framåt. Men vi vet inte hur den kommer att bli om vi kommer att uppleva den. Vi kommer aldrig att kunna ta mer än ett steg i taget. Lina Sandells fina sång. Blott en dag. Ett ögonblick i sänder. Det är så vi får leva våra liv. Det är så vi ska leva våra liv. Det var så Elia fick träna sig på att leva livet. På det sättet där vid bäcken Kerit. Att dag för dag få känna och uppleva att Gud är med. Det finns ju många bibelord som talar om det där. Exempelvis den 68:e salmen där det står: lova där Herren, dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Det är så mycket i livet som bara är tillgängligt i vilan. När man stannar upp. När man sätter sig ner. När man tar lite tid. Det är så mycket i livet som är beroende utav detta. Endast i vilan så finns tryggheten och vissheten kvar att det är Gud som förser oss. Och det ska sägas i samma andetag att Gud vill verkligen förse oss. Han vill att vi ska få det vi behöver. Han vill hjälpa oss. Vi jagar efter det. Vi försöker prestera. Vi försöker att få till något resultat. Men vi glömmer kanske bort att sätta oss ner och vila. Och ta emot det som Gud vill ge oss. Jag behöver lära mig att ta emot. Jag behöver lära mig, precis som Elia, att lyssna. Att vara beroende utav det Gud har att ge. Att inte försöka skapa allting själv och prestera och göra någonting slags resultat. Utan vara beroende av Gud. Gud, vad vill du? Gud, vad har du tänkt? Gud vill inte vara den sista utvägen när vi har provat allt annat. Gud vill vara den enda utvägen. Den första utvägen för oss. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Vi hörde hur Håkan så fint läste här från Matteus 6 att Gud förser. Gud har omsorg om oss. Men han vill att vi ska stanna upp. Söka hans ansikte. Få vila. För att få den kraft som vi behöver. Vi vet inte vad dagarna kommer innebära. Elia visste inte det när han var där vid bäcken Kerit. Att han skulle vara med om allt det här dramatiska. Men han lärde sig att lyssna till Gud. Han lärde sig att ta emot det som Gud hade att ge. Vid bäcken Kerit. Vi strävar ju efter att vara igång. Att vara uppkopplad. Att vara på tårna. Att se till så vi inte missar något. Hela vårt samhälle är uppbyggt så att vi ska hela tiden ha fullt fokus. Och det finns möjligheter att ta emot så mycket information. Det finns möjlighet att vara med i allt. På nolltid kan vi få del av det. Och ibland tror vi att vi är beroende av det där. Att det är det vi behöver. Men det är inte det vi behöver. Och jag skulle vilja fråga dig den här förmiddagen. Finns det ett Kerit i ditt liv? Finns det någonstans där du känner att här stannar jag upp? Här lyssnar jag in. Här vill jag veta vad Gud vill. Inte bara springa vidare. Rusa vidare i livet. In i nästa dörr. Öppna nästa dörr. Utan finns det ett Kerit i ditt liv? Finns det någon plats där du känner att här har jag mitt Kerit. Här har jag min bäckravin. Här får jag lära mig att lyssna, att ta emot. Har du inte det, så kanske Herren säger den här förmiddagen. Bryt upp. Bryt upp ur den livsstil som äter på dina resurser. Allt för många går i väggen. Orkar inte mer. Klarar inte mer. För att man rusar i egen kraft. Bryt upp. Hitta ditt Kerit. Hitta en plats någonstans där du kan få vila. Där du kan få känna att du får hämta ny kraft. Göm dig vid bäcken Kerit. Där finns allt du behöver. Allt det som du jagar efter. Där kan du dricka ur bäcken. Och jag befall korparna att förse dig med mat. Sa Herren till Elia. Kerit kan ju se olika ut för dig och mig. Vi har olika förhållanden, vi har olika situationer, vi har olika liv. Det kan vara olika för dig och mig. Men någonstans, någon plats kan ändå få vara ett Kerit. Där jag lyssnar till Gud. Där jag lär mig från honom. Där jag är beroende av vad han har att ge. Och Kerit kan förändras eftersom våra liv förändras så kan ju platserna också förändras. Det kan vara något annat i livet som dyker upp. Och så får man hitta en ny plats kanske, en ny Kerit någonstans där jag kan få lyssna. Vid Kerit handlar om två saker. Det handlar om mat från himlen. Och det handlar om att få vatten från källan. Elia hade ju en slags all inclusive där vid bäcken. Det var ett enkelt sådant i och för sig. Men han hade ju det. Han behövde inte bry sig om det. Utan han hade bäcken att dricka ur. Så länge den inte torkade ut. Det fortsätter berättelsen om änkan i Sarefat och så vidare. Men det går vi inte in på idag. Nu sitter vi där vid bäcken. Han hade bäckens vatten att dricka utav. Och han hade korparna som kom med mat till honom. Korparna. Det beskrivs som korpar att de är ganska visa fåglar. De kan lära sig prata som en papegoja. De kan lära sig olika saker, men de är synnerligen själviska och vill helst inte dela med sig utav någonting. Har de fått tag på något så vill de inte ge det vidare. Men Elia hade befallt korparna att ge mat till Elia. De som inte ville dela med sig, de som var så själviska, som bara skulle ha själva. Korparna hade Gud sagt, de ska bli dina medhjälpare. De ska ge dig mat. Matteus i 4 kapitel säger att människan ska leva inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Lika viktigt som näringsintaget är för vår fysiska växt, för vår ork, för vår hälsa. Lika viktigt är det ju att vi hittar näring för vår inre människa. För vår inre växt. Vi klarar inte att växa på annat sätt. Vi måste få näring för att kunna växa. Det som är avgörande är ju inte om man råkar äta onyttigt någon gång ibland. Utan det som är avgörande är hur ens dagliga kost eller näringsintag ser ut. Det är det som påverkar våra kroppar. Äter du pommes varje dag så blir ju inte det bra. Kroppen kommer inte att tycka det är bra om du fortsätter att mata dig med snabbmat och sådana saker. Men om du gör det någon gång ibland så är det väl helt okej. Likadant är det med vår andliga växt, vår inre människa. Det finns inga lagar, finns inga krav, finns inga måsten. Slarvar du någon gång ibland, missar du någon gång ibland så är det inte det som är avgörande. Viktigt är att du hittar en rutin som du kan återvända till. Där du kan nära din inre människa. Där du kan fortsätta att växa. Där du kan lära dig det som Gud vill lära dig. Precis som Elia gjorde. Varje ord som utgår ur Guds mun. Det kan ju naturligtvis vara att Gud talar på många sätt. Gud talar genom människor. Någon kommer och säger till dig att jag tror att jag har en hälsning från Gud till dig. Och så lyssnar man på den. På något annat sätt kanske man kan uppleva att Gud talar när man är ute i naturen och går. Och så helt plötsligt får man en tanke och så tänker man att Gud talar på många sätt. Varje ord som utgår ur Guds mun. Men de där sakerna får man ju pröva. Man får ju fråga sig, var det verkligen från Gud det här? Uppfattade jag rätt? Men en sak du inte behöver fråga dig om det var från Gud. Det är när du sätter dig med en öppen bibel. När du sätter dig och läser bibeln, då kan du vara säker på att det är Gud som talar. Varje ord som utgår i Guds mun, det du matar dig själv med, det du läser, det du tar åt dig, det formar dig, det påverkar dig, det hjälper dig i det liv som du har att leva och i det liv som jag har att leva. Ditt och mitt Kerit då, avslutningsvis. Några enkla råd om klimat och dryck. Viktigt att läsa Bibeln. Du behöver aldrig ifrågasätta om det här är Guds ord. Översättningarna kan variera. Man skriver på lite olika sätt. Men summan av allt samman säger att det är Guds ord. Det är Guds tilltal. Och när du läser det så kan ett gott råd vara att läs korta stycken i Bibeln. Läs inte igenom hela Nya testamentet på en gång, utan läs korta stycken så att du kan komma ihåg vad du har läst. Det är inget fel att läsa långa stycken, men om man ska börja träna sig vid att sitta vikeriet, så kan man börja med att träna sig korta stycken, något som man kan komma ihåg, något som man kan tänka på under dagen, eller om det nu är på kvällen man läser eller där, när man har sin kerit. Korta stycken. Och sen att du ber den bön som vi mer och mer har börjat bedja i vår kyrka också. Kom, helig ande. Att du ber den bönen. Kom, helig ande. Lys på det ord som jag nu har läst. Hjälp mig att kunna dricka, för anden är ju en dryck, livets vatten som vi kan få dricka. Kom, helig ande. Och han vill komma dig möte i mötes. Han vill mätta ditt behov, han vill släcka din törst. Och kanske att det kan vara en hjälp för dig, om du nu har svårt att få till det här ensam, att vi får göra det tillsammans. Här på onsdagarna så har vi onsdagsbön. Bön och bibel kallar vi det. Och då är vi tillsammans här och läser bibeln. Kanske att det kan vara en möjlighet för dig inför hösten att börja prioritera de onsdagskvällarna, så att du får någonstans där du verkligen sitter ner och ber tillsammans med andra och läser bibeln tillsammans med andra och känner att det här är mitt kerit som händer åtminstone en gång i veckan. Finns det ett kerit i ditt liv? Och jag behöver inte lägga över frågan till dig, utan jag kan lika väl fråga: finns det ett kerit i mitt liv? Åter till Jakob där vi började. Andersson, inte Jakobs brev. Han har ju den stora gåvan att kunna avsluta, predika med och sjunga en sång. Jag ska inte försöka mig på det, utan däremot lovsångsteamet. Jag har gjort det några gånger, jag har bett om en sång. Jag har fått en sång i mina tankar och så får vi sjunga den innan vi går in i en stund av överlåtelse. Och det handlar om källan. Och vi säger först: lär mig att gå till din källa och Gud. Lär mig att hitta den här kerit någonstans. Lär mig att gå till källan. Och andra versen är: lär mig att dricka ur källan och Gud. Och tredje versen är: lär mig att leva vid källan och Gud. Att detta inte bara är en engångsupplevelse, en tillfällighet, utan en rutin som jag startar. Jag har börjat leva vid källan. Och vi får sjunga den tillsammans med lovsångsteamet. Och det får bli avslutningen på min predikan.
Lär mig att gå till din källa.
Tack, kära.